Jag vill börja med en liten berättelse om en man som på tillbaka på 1800-talet, 1880-talet, dog. En ung man. Hans föräldrar sörjde honom stort. Och de kände någonstans att de ville göra någonting för att på något sätt hedra hans minne. Ville att hans namn på något sätt skulle få fortleva och bli ett sätt att komma ihåg honom. Så de ville träffa rektorn för Harvard University. Jag tror han heter Charles Eliot. Ja, Charles Eliot, rektor för Harvard University. Och när de kommer till honom så de är ett ganska opretentiöst, enkelt par. Han tar emot dem på kontoret, de sätter sig ner och de börjar prata om minnesmonument och allt möjligt. Och han känner att han blir lite irriterad, rektorn, och tycker att det var stora ord för så enkla människor. Så till slut säger han lite otroligt, ja, ni kanske menar ett stipendium som ni vill inrätta för er son. Nej, säger kvinnan i paret, vi tänkte oss något större, något mera substantiellt, en byggnad eller någonting. Och då liksom går han i taket, rektor Charles Eliot, och säger, nej, men det är ju en alldeles för stor sak, det kommer att kosta alldeles för mycket pengar, det kan ni nog glömma. Och med de orden så skiljs de åt. Paret kliver ut ur hans kontor och försvinner bort. Det är bara det att ett år senare får rektorn Charles Eliot veta att det här enkla, opretentiösa paret hade tagit sig till en annan institution och upprättat ett minnesmonument för 26 miljoner kronor som hette Leland Stanford Junior University. Alltså det som vi idag kallar för Stanford University. Ibland dömer vi för snabbt av det vi ser. Ibland sätter du och jag, eller det gör vi ju väldigt ofta, vi är duktiga på det, vi människor. Vi stoppar in varandra i ett fack och så tror vi att nu har jag kontroll. Nu vet jag. Och så bedömer vi och så glömmer vi att det finns en Gud som säger, visa barmhärtighet. Var god. Tänk väl och gott om andra. Det är det som ska vara ledstjärnan. Inte att kategorisera eller stoppa in människor i fack. Jesus tyckte inte om de som satte sig på höga hästar och bedömde och dömde andra. Ofta blev det konfrontation mellan Jesus och till exempel ledande politiker, religiösa ledare eller andra som hade ledarposition i samhället och som fick kliva ner bokstavligt talat från hästryggen för att liksom konfronteras med Jesu hjärta. För de utsatta. Och Jesus stod inte ut med att se när utsatta, när fattiga, när änkor, när faderlösa, när främlingar fick liksom bita i gräset. Därför att de som bestämde hade stoppat in dem i ett fack där de inte var värda någonting. Det vägrade Jesus gå med på. Och den text vi läste för en stund sedan inledningen handlar om en sabbat. Jesus är bjuden på middag. Hemma hos en religiös ledare. Fantastisk fest säkert, god mat. Men vi anar att Jesus inte bara skulle få sitta där och äta gott och må väl bland vänner. Utan det här var en utmaning för Jesus. Och nästan så att du och jag anar att det är en komplott bakom. Det står inte det i bibeltexten. Men det är nästan som man tänker att här har fariseerna kokat ihop sin egen soppa till den här festen. Och så ser de till att det plötsligt står en sjuk man mitt framför Jesus, mitt i middagen. Med vatten i kroppen. Ja, vad ska Jesus göra? Ja, som han alltid gör. Han ser den utsatte, den sjuke, den utstötte. Han bryr sig inte om det är en fälla eller vad det än är. För han ser människan. Men Jesus vet också vad de religiösa ledarna tänker. Så han ställer frågan, är det okej att hela en sjuk på sabbaten? Eller inte, enligt lagen? Och de tiger som muren. Och så rör han vid mannen som ögonblickligen blir fri från sin sjukdom. Och så sänder han iväg honom. Och så ställer han frågan till dem igen. Vem av er skulle inte dra upp en ox ur brunnen? Eller er son, om det gällde livet. Fast det är sabbat. Och det finns några regler, paragrafer, som säger att man inte ska göra så. Vem av er skulle inte göra så? Och det var knäpptyst i samlingen. Vad är det som händer här? Ja, Jesus är ju fascinerande. Det är nästan alltid så, min vän, att Jesus vinner i alla de lägena. När någon försöker sätta dit honom med sabbatsbudet som liksom huvudpoäng, va? Alltså bryter han nu mot det här. Om han hjälper, om han gör en gärning som skulle kunna räknas som arbete för att hela någon, då utger du det för att vara läkare, och det är att arbeta. Så ofta försökte de sätta dit Jesus på den här punkten. Men Jesus nästan alltid vinner. Varför det? Därför att han ser till människan och hjärtat. Och inte till paragrafer och regler. Jag vill börja med det här och lyfta fram just de som satt och iakttog Jesus. För la ni märke det i texten? Det stod att Jesus var inbjuden till den här sabbatsmåltiden och de iakttog honom noga. Har du varit iakttagen någon gång? Har du suttit där och bara känt att this is not my place right now? Jag vill inte vara här just nu. Här är det dumt att vara. För nu är det, sitter alla och tittar på mig. Vad kommer jag att säga i nästa ögonblick eller göra? Kanske har det inte varit det så ofta, men ibland känner du och jag oss malplacerade, som vi säger, eller hur? Och vi känner oss uttittade. Vi känner som att här hör jag inte hemma. Varför sitter jag här? Så kände sig Jesus, tror jag, i det ögonblicket. Han visste att de kollade varenda rörelse, varenda tanke han tänkte nästan, fast de inte visste vad han tänkte. Utan han visste vad de tänkte däremot. Så sitter han där. Och så sitter fariseerna och bara iakttar. Och jag tänker så här, vad lätt att vara en iakttagare. Det är otroligt lätt att vara det. Har du provat att vara det? Själv alltså. En iakttagare. En som sitter och tittar och bara iakttar och bedömer. För det är lätt att bedöma då. Framförallt när man sitter och tittar på människor, till exempel på en flygplats eller på resecentrum eller något annat. Resecentrum här är så litet i och för sig, så man känner ju alla som går förbi, så det är ju farligt. Men om vi säger att vi är på en stor flygplats, det är intressant. Det är väldigt bekvämt att sitta och iaktta. Jag behöver inte fatta några som helst beslut. Jag behöver inte ta någon som helst ställning till någonting. Jag kan bara sitta och iaktta. Men poängen här är att Jesus vägrar att vara en iakttagare. Fariserna får vara det bäst de vill. De politiska ledarna, alla andra om de vill. Men Jesus vägrar att vara det. Varför? Därför att hans hjärta klappar för de utsatta och utstötta. Så när vi läser i Nya testamentet och ser på Jesu liv och hur han handlar och agerar, så står det ofta att Jesus ser och sen gjorde han någonting. Och när man ser, mina vänner, då har hela hjärtat plats i ens ögon. När man ser på någon så ser man hur den människan har det. Hur den mår, hur den är. Man är inte längre en iakttagare. Så sluta iaktta mig nu, hörni. Nej, jag känner att ni ser mig. Det är bra. Vad glad jag blir då. Jag tror att Jesus vill lära oss någonting också med den här berättelsen. Den här händelsen. Jesus vägrar finna sig att vara iakttagaren. Och jag tror att det är en poäng också i den här berättelsen. Jesus bryr sig egentligen inte alls om de dömer honom för till och med den här goda gärningen. För han vägrar att hamna i det facket. Han vill inte vara en passiv iakttagare. Utan han vill vara en aktiv människa som ser och som gör. Och därför ser han. Och det står på flera ställen om hur han ser. Hur han grips av sorg eller han börjar gråta när han ser någon som mår dåligt. Han får medlidande med folket. Och han har alltid ett steg till att gå. Han är aldrig nöjd med att sitta kvar där och tänka, ja, jag ser vad som händer, men jag griper inte in. Nej, utan han går. Fötterna börjar röra sig automatiskt när Jesus ser vad som händer. Iakttagaren blir sällan görare, men en domare blir han. Den som iakttar. Det är goda domare. För de kan bedöma, minns han. Men inte alltid ta del i den människans liv. Johannes pekar ju på kärleken. Det här är ett kända ord från Johannes. Från hans första brev. När han skriver så här, lyssna nu vad kärlekens apostel Johannes skriver. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd. Om någon ser sin broder lida nöd. Men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. När Bibeln talar om kärleken så är det alltid med tanke på att det gör skillnad. Att vi går, att vi agerar och vi gör det i sanning. Därför att Jesus har med sanningen att göra. Sanningen med stort S, sanningen i bestämd form. Och han säger att han är sanningen också om människans tillvaro. Han vet sanningen om dig och mig. Otäckt, jajamän, väldigt otäckt. Men eftersom han också är kärleken i bestämd form så blir det inte längre lika otäckt. Därför att om han är kärleken och sanningen och ser mina misslyckanden, mina synder, mina problem, så vet han hur han ska hantera det. Han vet hur han ska ta dig och mig och han vet hur han ska gå vidare med oss. Tänk vad ofta när vi blir iakttagare, du och jag, vad nyfikna vi är på andras misslyckanden. Samtidigt som vi jobbar på kamouflaget på våra egna. Eller hur? Vi är ju experter. Alltså, militären, svenska militären borde verkligen ta in oss allihopa. För vi alla kan maskera oss fantastiskt bra. När det gäller våra egna misslyckanden. Men när det kommer till andras, då är vi de första att vara med i skvallerpressen. Och tänk att det är så. Varför är det så lätt att hamna där? Jo, det är när vi sätter oss i båten där iakttagarna sitter och där vi glömmer vad det handlar om att möta vår medmänniska. Så vill vi, min vän, vill vi, du och jag, vara de som ser och gör. Där hjärtat börjar brinna, där händerna börjar omfamna och fötterna börjar gå. Då ska vi be om att få Jesu blick, Jesu ögon. Så att vi gör det och inte bara tittar på. Det andra jag ville säga idag, det är att Jesus ställer ju den här omöjliga frågan till fariseerna. Alltså han säger till dem, är det tillåtet att göra? Och egentligen, enligt Mose lag, om vi läser gamla testamentet strikt rakt av, så finns det ingenting som motsäger att göra ett under och hjälpa någon på sabbaten. Men enligt rabbinernas egna tolkningar av lagen så var det arbete. Och man arbetar inte på sabbaten. Så alltså var det fel. Men om de där och då skulle protestera mot Jesus och fråga sig, det är arbete min kära Jesus. Då skulle de kunna bli anklagade för att vara likgiltiga inför människors situation och lidande, eller hur? Det kunde de inte heller göra. Och skulle de ge en tillåtelse att göra undret, ja, då skulle de kunna bli anklagade enligt rabbinernas egna lagar att de faktiskt tillät arbete på sabbaten. Så inte undra på att de teg som muren. De satt ju i en råttfälla. De visste inte vad de skulle göra. Och så gör Jesus undret. Liksom klär av alltihopa, hela den här situationen, hela den här konstiga tillställningen och allting bara brakar egentligen. Därför att han visar kärlek i handling. Han visar vad det är att se den utstötte. Han räcker ut händerna, han helar och upprättar den här mannen. Jesus har alltid övertagit i de här lägena. Judarna försökte anklaga honom vid flera tillfällen. Och Jesus säger till och med vid ett tillfälle i Johannes evangelium: för vilken av de goda gärningarna anklagar ni mig? Ja, de kan inte anklaga dem för några goda gärningar. Och det säger de också. Nej, men vi anklagar inte för några goda gärningar, men för att du gör dig själv till Gud. Och eftersom han själv var Gud, så ja, då var ju anklagelsen riktig. I det fallet. För han var Gud, han är Guds son. Han är Guds son. Han är sanningen, kärleken i mänsklig gestalt. Och han har visat vägen. Hur det är möjligt att gå en väg, se andra, utgjuta sitt hjärta och ge av sitt hjärta till andra. Jag tror att det är vår kallelse för omsorgens år, min vän. Och tänk om vi kunde ha den attityden. Vi slutar att vara iakttagare, du och jag. Och så börjar vi se våra medmänniskor och varandra i församlingen. Vi ser varandra. Och så räcker vi ut handen, så ger vi en kram. Och så visar vi ärligt och uppriktigt att vi bryr oss. Men säg också ärligt och uppriktigt när du inte kan hjälpa. För det är ärligare än att låtsas som att vi kan fast inte har tid eller vad det nu är. Tänk om vi kunde vara så ärliga med varandra. Och att det får växa det här året. Och låt oss börja i det enkla, det lilla. Älska varandra hängivet, säger Petrus. Den där lärjungen som misslyckades, ni vet. Han som förnekar Jesus 3 gånger. Samma dag som Jesus dör. 3 gånger. Hallå? Jag vet inte vad jag ska göra om min fru förnekade mig 3 gånger. Jag skulle be om nåd över hennes liv. Ja, men alltså, det är en ganska allvarlig sak som Petrus gör. Det är det jag menar. Alltså, det slår mot kärleken. Det slår mot relationen med Jesus. Han förnekar dem 3 gånger. Och så kommer Jesus ändå tillbaka till honom och frågar om han älskar Jesus. Och han frågar det 3 gånger till Petrus. Älskar du mig? Och han får svara på den frågan. Och så skriver han i sitt eget brev: älska varandra hängivet. Och så säger han: för kärleken gör att många synder blir förlåtna. Tänk att ha de ögonen. Tänk att ha de ögonen. Så att vi ser med sån kärlek så att egentligen vi slutar att bedöma och döma och fördöma och vi börjar se varandra med Guds ögon. Då kan vi börja tala om en kärlekens revolution, min vän, som gör att vi lyfter upp människor och lyfter varandra. Och låt mig nu avsluta, för vi ska ha en liten stund till av bön mot slutet och lovsång. En berättelse från Amerika om en kvinna, en lärarinna som heter Dodgy. Hon har varit lärare i 13 år. Och den här berättelsen handlar om lite det. Vad är det för attityder vi har? Vad är det för något som styr oss när vi möter varandra? Dodgy tänkte så här: jag har lärt ut saker och ting i 13 år i skolan. Jag vill se det jag själv har lärt ut. Så hon tänkte: jag åker runt i Amerika. Hon tog sin lastbil, hängde på en husvagn. Det är bara amerikaner som kan göra sånt där konstigt, ni vet. De har lastbilar och bakom den har de mer och sen har de mer och så vidare. Men hon tog ett sånt långt schabrak och så började hon åka ut runt USA. Och det gick bra till att börja med. Tills hon kom till Kalifornien och huvudstaden Sacramento. Och där i en kurva så lägger plötsligt på Interstate 5, på stora motorvägen genom staten, så lägger hennes vattenpump i lastbilen av. Och vad händer då? Ja, då går det inte att köra, för då förstör du motorn. Så hon blir stående mitt på Interstate 5. Och hon känner sig oerhört trött. Hon är ledsen. Hon känner sig utlämnad och ensam. Och ingen, trots den kö som blir bakom henne, kommer och hjälper henne. Ingen kommer och hjälper denna utsatta kvinna. Så vad gör hon? Hon går där runt bilen och till slut så stannar hon bara upp vid släpet och så ber hon en bön. Gud, nu får du hjälpa mig. Skicka någon som kan det här med lastbilar. Med mekanisk. Skicka en ängel, herre, ber hon faktiskt. Skicka en ängel, men en som har mekanisk kunskap och kan laga en bil. Det tar 4 minuter. Sen kommer en Harley Davidson rullande i full kaliber. Inbromsar en långhårig, fruktansvärd typ. Svartmuskig och skäggig. Kliver av den där Harley Davidson. Han är tatuerad över hela sig. Och han kliver fram, han går, han tittar inte ens på Dodge. Han går bara rakt fram till lastbilen och börjar fippla och greja. Inom några minuter har han stannat ytterligare en lastbil, hakat fast hennes lastbil vid den. De drar av hela ekipaget från motorvägen in på en sidoväg och han fortsätter att laga vattenpumpen och hon står bara och stirrar. Och hon blir alldeles mållös. Och än mer mållös när hon läser bak på skinnjackan vad det står. För där står det Hells Angels California. Och hon vet inte riktigt vad hon ska göra. Hon är ju glad att han hjälper henne. Men hon får liksom inte ihop det här. Hells Angels. Och så någon som hjälper henne. Visserligen bad hon om änglar, men det här. Men till slut får hon ur sig ett tack när han är klar. Och då tittar den här mannen på henne med snälla ögon. Och säger lite försiktigt. Döm inte boken efter pärmarna. Du vet aldrig vem du talar med. Och så ler han mot henne, kliver upp på sin Harley och drar iväg lika fort som han kom. Vad säger Jesus i Lukas till sist? Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska ni inte döma skyldiga. Frikänn, så ska ni bli frikända. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter ska det mätas upp åt er. Amen. Tack Jesus för att du talar till oss idag, våra hjärtan. Om att leva utifrån de attityder som du hade, Herre. Tack Jesus att du är med oss. Låt omsorgens år, Jesus, få skaka om oss ordentligt. Vi ber dig, Herre. Men gör det med barmhärtighet, Herre. Låt oss få bestå. Men skaka om oss, Jesus. Kom och berör oss du, i Jesu namn. Amen.